Station 1. Slottsbacken.
Välkommen till en historisk vandring i Gamla stan. Vi börjar vid obelisken i Slottsbacken och en lämpligare plats är svår att hitta. Här står den världsliga och andliga makten, slottet och Storkyrkan, sida vid sida. Jag ska snart återkomma till dem, men först lite om Stadsholmens förhistoria. Själva holmen är liten, bara 36 hektar och jämföra med hela Stockholms 18 726 hektar. I Gamla stan bor runt 2800 personer. Ingenting jämfört med Storstockholm med sina nästan 2 miljoner invånare. Stadens ursprung räknas från sommaren 1252, då den äldsta kända officiella skrivelsen utgick härifrån. Men historikerna är överens om att holmen bebyggs tidigare än så. Enligt sägnen ska de första invånarna slagit sig ner på holmen redan vid 400-talets slut. I början av det femte seklet härskar en kung som heter Agne över Sverige. En gång är han över i Finland och plundrar med sina män, och bland krigsbytet märks hövdingadottern Skjalv. På väg hem beslutar Agne att slå nattläger på en obebyggd holme i Mälarens utlopp. Då hette Mälaren ännu Lögan och passar därpå att fira bröllop. Ölet flödar i strömmar, varefter Agne lägger sig ner för att sova. Men då slår Skjalv med följe till, övermannar kung Agne och hänger honom i hans egen guldkedja. Och därefter flyr Skjalv hem. När Agnes mannar nästa morgon ser sin kung hänga från ett träd blir de ursinniga men kan ingenting göra. De ror över till nuvarande Riddarholmen och begraver sin konung där. När ett fiskeläge senare på 400-talet grundläggs på Stockholmen så får det heta Agnefit till minne av kungen. Så förtäljer sägnen, trot den som vill. Och nu är tiden inne att presentera huvudpersonen i sagan om Stockholm, Birger Jarl. Han är en maktlysten östgöte, uppväxt i en ansedd stormannafamilj i Bjälbo. Hans hustru Ingeborg däremot är av kunglig börd, syster till Erik den Lesbe och Halte och sondotter till Knut Eriksson. Ingeborg är ett lysande giftermål för den som vill komma sig upp i världen, vilket är exakt vad Birger Jarl önskar. Beslutsamt krossar han all opposition mot sin maktställning. Och 1248 utses Birger Jarl till Sveriges riksjarl, ungefär samma sak som statsminister. När den svage Erik den Lesbe och Halte 2 år senare dör barnlös, borde steget upp till kungatronen ha varit en smal sak för Birger Jarl. Men just vid det tillfället råkar han vara i Finland för att slå ner ett uppror. Hastigt samlas stormännen i Sverige vid Mora stenar utanför Uppsala och utser istället Birger Jarls 10-årige son Valdemar till ny kung av Sverige. Birger Jarl måste bita ihop och hålla god min. Hans dynastiska anspråk på tronen är sämre än sonens, och det vet han. Men Valdemar är en lätt match för honom att kontrollera. Fram till sin död 1266 fungerar Birger Jarl i praktiken som Sveriges diktator. Men han uträttar mycket gott också. Det är han som inför Sveriges 4 fridslagar: kyrkofrid, tingsfrid, hemfrid och kvinnofrid. Kung Valdemar har inte ett dugg att säga till om, men det bryr han sig inte om. Han tycker det är mycket roligare att jaga flickor, en sysselsättning som med tiden ska kosta honom både kronan och friheten. Birger Jarl inledde sin regering med att låta bygga en ny stad på holmen i Mälarens utlopp. Eftersom det är viktigt för honom att ha allierade vänder han sig till Lübeck och erbjuder ett handels- och vänskapstraktat. Han inbjuder också Lübeckborna att slå sig ner i Sverige, helst i Stockholm då förstås. De tyska köpmännen lockar han hit genom löften om att slippa betala tullar och skatter. Avtalet undertecknas och Lübecks råd skickar upp sina stadsbyggare för att hjälpa Birger Jarl att få fason på Stockholm. Senast 1252 börjar staden få form. Detta år undertecknar Birger Jarl 2 officiella dokument i Stockholm. I juni ett skyddsbrev för ett sörmländskt kloster och i augusti en påminnelse till allmogen i Attunda land, det vill säga södra Uppland, om att betala tionde till domkyrkan. Birger Jarl har nämligen också närmat sig den romersk-katolska kyrkan i sin iver att få mäktiga vänner.